Här börjar Svavel av Patrik Wult von Steyern. Inläst av Fredrik Albo för Saga. Boken börjar med en dedikation. Till Ebba och Viggo, mina viktigaste. Ett liv utan er skulle vara som en bok utan ord. Förord. Jag har tagit mig lite friheter i den här boken. Bland annat när det kommer till den historiska delen med hur ett lantbruk bedrevs och hur folk klädde sig i slutet av 1600-talet. Sedan är naturligtvis romanpersonernas språkbruk moderniserat. 1600-talets svenska hade gjort sig ganska illa i en 2000-tals roman. Jag har också tagit mig friheten att hitta på samhället Rydvagna. Dess geografiska placering i boken, cirka 20 km sydväst om Hofors, utgörs i verkligheten av skog och odlad mark. De torp och gårdar som nämns är också påhittade. Samtliga personer i boken är även de hämtade ur författarens fantasi, dock med två undantag. Överhovpredikant Johannes Vulteius, 1639-1700, för övrigt förfader till författaren, som prästvigdes till huspredikant hos rikskansler Magnus Gabriel de la Gardie 1622-1669, som satt med i den kungliga trolldomskommissionen. Även de två massavrättningar som omnämns i boken, Mora 1669 och Torsåker 1675, finns redogjorda för i historiska dokument. Kort sagt, Svavel är i stort sett ren fantasi. Men ibland överträffar verkligheten dikten. Och det kan vara något att tänka på när du nu lyssnar, om du vågar. Prolog. Oktober 1675. Britta hörde vatten slå mot trä. Ljuden gick inte att ta miste på, och hon förstod att hon hade blivit nedslängd i en båt. De tänker dränka mig. Först slog allvaret inte rot i henne, men sakta grävde det sig in till den plats i hennes inre som hon hade tagit som tillflyktsort under misshandeln. Och när insikten väl fann henne, rycktes hon tillbaks till verkligheten hon förstod. Förståelsen för situationen fyllde henne med en kall skräck. De tänker dränka mig som en katt, tänkte hon, som ett djur. Må Gud ha förbarmande. Må Gud rätta detta. Må Gud höra mig. Med paniken rusande i kroppen insåg hon att hon fortfarande var bunden till händer och fötter och hade en trasa i munnen och en säck över huvudet. Hon kände hur rekan gungade till när någon sköt ut den från stranden och sedan klumpigt tog sig över relingen. Skräcken var nästan fysisk och i stunden var den kraftigare än smärtorna efter misshandeln. En krampaktig ångest trycktes som vassa klor i bröstet och tog hela hennes varelse i besittning. Hon började darra okontrollerat och hon kissade ner sig. Men det varma som brann över hennes lår var först inget hon registrerade eller tänkte på. Inte förrän hans röst väste i hennes högra öra, det som blivit sönderslaget och som gjorde att hans viskning nu lät dov, som om den kom till henne genom en vägg. Lättar du dig ditt stycke? Ligger du och läcker ditt satans piss där vi ska ha fötterna? Det var Jons röst. Hon kände igen den med en gång. Smärtan som följde med slaget hon fick i huvudet var het som glödande järn. Den skar som en djungeld genom hud och ben och tog fäste i hennes nacke. Hon kräktes, men trasan i hennes mun tvingade henne att svälja ner det igen. Hon ville gråta, men kunde inte. Tårarna var slut. Hon var förbi gråten. Att gråta skulle inte lindra. Och det skulle inte få det här att upphöra, det visste hon nu. Med en frommas hoppfullhet tog hon till det enda som fanns kvar. Det enda hon kunde göra var att hedra sin tro och sätta sin tillit till Gud. Hon bad. Trots att hon sökte Gud i sina tankar så hörde hon Jons röst när han viskade till den andra mannen i båten. Hon visste att de var två. Per i backen var också med. Det var hon säker på. Hon hade hört hans röst och känt igen den redan i jordkällaren. Det knarrade i ekan när någon av männen rodde den med kraftfulla tag. Utöver ljudet av vattnet som slog mot fören var årtagen det enda som hördes. I allt övrigt var natten fullständigt tyst. Inte för att hon kunde vara helt säker på att det var natt, men hon antog det.